Flink och Rutte, bladets handbollspodd, är tillbaka. Som vanligt varje fredag, förutom förra veckan, då var det lördag. Men nu är det fredag och Robin Nilsson är med och Johan Flink är med. Och Flink, du är som vanligt ute på lite äventyr. Du gillar ju att vara det, och det är väl härligt. Någon av oss får komma ut och se verkligheten.
Podden flyger igen. Ja, befinner mig i Bukarest. Rumäniens huvudstad.
Och där är det då lite handboll, gissar jag. Med tanke på vad som väntar här till helgen.
Handboll är ju huvudorsaken till att jag är här. För på lördag inleds ju Final Four i Budapest. Och regerande mästare är ju Bukarest, och de är med där. Och det är faktiskt samma fyra öststatslag som i fjol. Och det är samma semifinal, de är lottade mot varandra igen. Och i Bukarest så hittar vi ju Isabelle Guldén, som gör sin andra säsong, och Linnea Torstensson, som varit med från början på det här projektet, som gör sin tredje säsong. Per Johansson, som väl är inne på typ tredje, fjärde veckan eller någonting. Blixt inkallades ju här som ny tränare inför kvartsfinalerna, med uppdraget att då ta laget till Final Four, vilket han lyckades med. Och sen har du också Linus Persson, Bellas pojkvän, som han brukar benämnas i viss press. Och han är målvaktstränare. Så att fyra svenskar. Så jag är här nere, ska inte till Budapest sen, utan ja, det kommer ju väl att bli ett reportage, hoppas jag, i Sportbladet här på fredag, lördag inför. Och då försöker Och sen har jag gjort lite, kan vi kalla det, bonusgrejer. Jag träffade två rumänska handbollsikoner, ska man väl kunna kalla dem. Vasil Stinga, som kanske är ett namn som de flesta är bekanta med. Men också Radu Vojna, som kanske inte alla i Sverige har lika bra koll på. Men han tillhör också en av de största. De här var ju aktuella, de var aktiva på 70-80-talet. Vojna lite mer på 70-talet, medan då Rumänien var kanske som bäst där i slutet av 60-70-talet. Då var de ju bäst i världen. Definitivt. Stinga var bättre, hade sin stora tid på 80-talet.
Det är ju inga household namn så direkt.
Nej, men Stinga tycker jag, men det är ju äldre än vad du är också, Robin, men kanske ett ändå ett namn man hört lite mer. Han var ju med, han skulle ju varit med i VM 90 när de tog brons, Rumänien, men då skadade han sig. Jag fattar inte riktigt, det var någonting med turbulens i ett flygplan och han skulle ta för sig, han liksom flög upp och skulle ta för sig, tror jag, i taket på flygplanet, och då bröt han handleden och sånt där. Så, han var aldrig med där då i VM 19 mot brons, och sen då hade ju precis den här revolutionen när Ceausescu, kommunistiska diktatorn, avsatt så det här, och sen bara försvann ju Rumänien från den stora scenen, kan man ju lugnt säga. De var jag och intervjuade, och där hängde ju Per Johansson också med, och han tyckte ju att det var så intressant, så att det var Per som hade ordnat lite med tolk, och alltså en hans assisterande och fystränare här i klubben känner ju alla de här gamla storspelarna och så att det var han som styrde upp det lite, och så var han lite tolk. Stinga kunde bra engelska, men Radu Vojna kunde inte det. Så att Per hängde också med, och han tyckte det var så intressant så att han mitt i fikan och snacket där så skickade han ut till alla spelarna. Då flyttade han taktikgenomgången han skulle ha vid lunchtid en stund, så att han skulle kunna vara med lite längre. Men de hade ju lite grann då och berätta ändå, det var rätt så fascinerande faktiskt att höra hur det gick till exempel på den tiden, hur Stinga, han berättade att inför OS 1980 i Moskva, då skulle de ju ta OS-guld, det var ju liksom den stora grejen naturligtvis. Och då stängde de alltså ligan och låg på läger i ett år och tre månader.
Ett år och tre månader?
Inför OS. Ja. Så de hade vissa helger var de lediga, så de fick komma hem till familjen. Och så. Annars var det där så. Men alltså så gjorde ryssarna också. Det var många som gjorde så. Det var ju då öst var helt dominerande. Så det var, men det blev ändå bra. Men det blev brons, fick de nöja sig med.
Vad lever sådana... Vad lever de för liv nu? Sådana gamla handbollshjältar?
Ja, Amestinga var ju han är ju lite Rumäniens loket också, vad man ska kalla det. Han blev ju då när järnridån föll så fick de ju tillåtelse att ge sig ut. Så då han spelade ju ett par år i Spanien i ett lag i Valencia. Och sen när han då återvände till Rumänien så tog han med sig Biggo till Rumänien, så satt TV-Biggo, man ska säga, typ som Biggo-lotto. Och gjorde ju sig en jäkla förmögenhet på det. Och det förstod man ju sen när han skjutsade mig till mitt hotell sen. Och det var ju en stor fet SUV-märsa han. Men annars nu så var han så här team-manager i Stoja Bukarest. Han har ju nog förvaltat de här pengarna från TV-bingot också. För folk blir ju som galna här rumäner då efter några år efter revolutionen. När det fanns möjligt samtidigt då som... Det var som Per Johansson sa också, att det var ju tuffa tider då i Rumänien efter kommunistregimen föll. Och, ja, du vet, den nyvunna friheten, vissa skodde ju sig och blev väldigt rika, precis som i Ryssland och så, medan många fick det tufft. Kanske nästan tuffare ekonomiskt än vad de hade haft tidigare. Och då blev det ju så att sprit och spel, det blev ju så här hoppet för många. Va? Så att folk var ju som galna i det här bingospelandet i tv. Nej, just det, han är fortfarande lite business och så.
Och apropå Stinga där, så precis som i Sverige har vi väl kanske kallat det debatt eller så, men man kan ibland ställa frågan vem var bäst eller störst, Wislander eller Löfgren. Och här i Rumänien så står det mellan Stinga då och Groja, som var då lite tidigare. Stinga, han var ju som bäst i slutet på 60-talet, och han dog för övrigt här nu för ja, ett och ett halvt år sedan snart i Mexiko, dit han mer eller mindre emigrerade väl på, jag vet inte riktigt när. Men han utsågs för övrigt, det hade jag inte koll på, men 92 utsågs han av Internationella Handelsförbundet till världens bästa genom tiderna. Ja. Så att sen ända, jag vet inte, sen blev det ju Wislander där, ja, som blev århundradets. Men han Groja var ju inte dålig, och det kunde ju de här intryga då, Stinga och Vojna där, att de berättade om bland annat, och lite grann också kanske om hur det gick till i Rumänien och satsningen på landslaget och så. Då var det så att de skulle samlas och åka till en träningsspel i Skandinavien, och Groja kom, jag tror inte det var samlingen utan det var väl dagen innan sånt, kom han för sent till en träning eller ett lagmöte, han kom en kvart för sent, och då var han bara förbundskapten, okej, då åker du inte med till Skandinavien. Nej, så han fick stanna hemma. De åkte dit, de åkte till Sverige, mötte Sverige i Göteborg, förlorade, vilket var en katastrof även om det var en träningsturnering. Så då ringde förbundskaptenen till Groja och sa att du måste sätta dig på ett plan, vi behöver dig ändå. Så åkte upp till där och tog att returen spelades i Stockholm. Groja var inte bra, de förlorade igen, tror jag de gjorde, mot Sverige. Och sen så åkte de till Danmark för att spela en eller två matcher, och där så berättade då Vojna här nu att då vann Rumänien. Danskarna satte två man, de kunde inte ha en som punktmarkerade, men de hade två man på Groja. Rumänerna vann ändå med 15-13 och Groja gjorde 13 mål. Så det säger väl en del.
Punktmarkerade av två man och gjorde 13 mål.
Ja, vi gick inte närmare in på hur det gick till. Man kollar aldrig en bra story, men jag tror det var så.
Det låter som att den har spetsats några gånger genom åren kanske.
Ja, så kan det vara. Men de berättade att varje onsdag så samlas de här gamla legendarerna och käkar middag i Bukarest. Alltså de som var hemma då, men varje onsdag så ses de. Det hade nog varit någonting för i alla fall rumänska journalistöron där, och sitta med och lyssna på gamla stories lik denna då kanske.
Det är som här i Kristianstad sitter ju Roger Magnusson och sitt, det är väl bara han som är en känd fotbollsprofil, men de har ju med sådana här middagar faller varje onsdag, vet jag inte, men en gång i veckan har de här på.
Jaha. Ja.
Hade de på Domus innan när det fanns, nu har de ju byggt om till en stor galleria, men det är kul när det är sådana gammalt gäng som träffas, så särskilt om det är sådana enorma profiler då.
Ja, ja. Nej, och sen när jag ändå var här så passade jag på att söka upp Helmut Dukan. Han läser lite ett klassiskt fotbollsnamn, men jag berättade för dig innan här, men du känner inte igen det. Och
nej.
Då får du väl då tillstå.
Ja, det får jag tillstå.
Ja, Han var väl 27 år gammal. 1986 stod i mål i Steaua Bukarest som gick till final i Europacupen, alltså dåvarande Champions League, och mötte Barcelona i Sevilla. Matchen, det var ju för övrigt det året då Barcelona hade slagit ut IFK Göteborg i semifinalen på straffar. Och sen då gick de vidare och mötte Steaua Bukarest, och matchen, finalen den gick till straffar den med. Och där tog Dukadam fyra raka straffar av Barcelona-spelarna. Och Steaua vann. Första utslaget som vann Europacupen för nästa lag. Han hade redan då känt att han hade lite problem med armen. De åkte hem och firades. Och han spelade en cupsemifinal också på nationalarenan i Bukarest. Sen var säsongen slut och han... efter ett par tre veckor så var han hemma i sin hemstad 60 mil från Bukarest och fick helt plötsligt problem med armen, fruktansvärt ont i armen, och då visade det sig att han hade fått en sorts blodpropp och flögs till sjukhus i Bukarest och opererades, och sen efter att berätta läkaren att det handlade om timmar så, för att de skulle behöva amputera armen på honom. Och han försvann, spelar inte mer. Och ja, försvann sen från den stora scenen. Så, men nej, det var ja, jag tror det kan bli ett bra reportage. Det var också en sån där extra grej. Det blir kul med såna här resor. Det ger fantastiskt mycket, och det är ju ett privilegium att man är på en tidning där, även om vi också skär ner och så, att det fortfarande finns resurser att göra såna här resor. För att, ja, de gör mycket från själv, men förhoppningsvis också gör en del artiklar och reportage och så.
Ja. Hur är Per Johansson där? Han har ju gjort succé, får man väl ändå säga att han har gjort. Nu är han ju, ska han ju ta över Boden, men han verkar ju trivas annars. Mitt i smeten. Så han lägger upp lite bilder från fotbollsmatcher och handbollsmatcher på Instagram.
Ja.
Jävla tryck på idrotten.
Ja, men det är det. Och jag var ju på, de körde ändå innan nu, de åker ju då på torsdag. Vi kan ju säga, det här är ju onsdag kväll, är det ju när vi spelar in. För att vi brukar spela in torsdag kväll som ni vet, men då sitter jag på flygplan hem. Så det är redan onsdag kväll, och igår då, och laget sticker ju på torsdag, alltså ja, imorgon då, när vi nu spelar in, till Budapest. Så att igår hade de, på tisdag, hade de en presskonferens här i Bukarest. Så ja, den nationella pressen och så. Och det var det faktiskt, jag räknade till 6 tv-team och säkert en 20-25 journalister inträngda i något konferensrum på ett hotell här i Bukarest. Och där framme satt Per, Bella Guldén och så 2 rumänska stjärnorna. Mm. Så att det var bra uppställning. Och, nej, det är väl det Per också menar, att han gillar det. Att det här intresse som finns i de här länderna nu kring de stora lagen och så. Så att, nej, han lever sin dröm, säger han. Så att,
ja. Det är inte så, ja. Verkar inte vara så här. Vi är vana med att det brukar ofta vara mindre intresse, kanske inte på landslagsnivå, men annars för liksom, om man tittar på dam SHE-ligan gentemot handbollsligan, så är det liksom ändå ett glapp där. Det är ändå skillnad mellan, mellan dam och här på bevakning och intresse och så här. Men det verkar vara där nere i de länderna så... om inte tvärtom, så i alla fall likadant, eller?
Ja, i Rumänien är damhandbollen numera större. Det tror jag inte bara är nu Bukarests succé här i förra säsongen och även i år, när vi lovar sig, utan det har ju varit, så de hade ju ett bra lag också för några år sedan, också en sån här någon form av rik gubbe, eller vad det nu var, rik man som satsade och så, som var med fram, tror de var i Champions League-final. Så att, och damerna har ju också haft andra framgångar än herrarna. Alltså de har inte, jag tror inte de har kvalat in till ett enda EM till exempel, rumänska herrarna. Och så har de gjort två VM, tror jag. OS har de inte varit med på länge heller. Så att, nej, här är damhandbollen är större. Och sen träffade jag naturligtvis Bella nu här ikväll. Och igår så träffade jag Linnea Torstensson. Hon lämnar ju nu här Nice i Frankrike. Och jag tänkte, ja men, och hon och även Carmen Martin, spanska högersexan här då. kanske världens bästa, spelar också här i Bukarest. De lämnar ju från Nice. Jag trodde att det var en liksom ny satsning. Men Nice, de ska kvala nu för att hålla sig kvar. Så att, det kan mycket väl vara att Lina Thorsson spelar i andra liga nästa säsong. Ja. I Frankrike. Men hon... det är väl livet på franska rivieran och snarare det som lockar. Här är väl sista... Nu har hon ju slutat till landslaget också. Så att, i helgen är väl sista kanske hon gör egentligen inom den riktiga topphandbollen faktiskt.
Ja. Ja, vad är förväntningarna? Att de ska, för det var väl Final Four som var det stora. Är det, finns det, jag har ju inte superkoll på de här lagen som är kvar. Det är Vardar där de ska möta, men har de någon chans eller?
Ja, men det har de. Vardar i fjol, sen känns väl Vardar ännu lite starkare och sett oerhört bra ut hela säsongen. Bukarest har varit lite upp och ner. Och sen då i den andra semifinalen är det ju Gör mot Budućnost från Montenegro. Och Vardar har, Per menar ju att spelare för spelare så har Vardar nog det bästa laget av alla de här fyra. Med Lekic och Penetic och de kör ju ett rätt hårt öststatsspår där, medan det är lite mer skandinaviskt här i Bukarest. Haft mycket danska tränare genom åren, och så Per nu och så hela Thompson sen. Sen har vi där varit med Kurtovic och Marit Frafjord från Larvik, Norge. Och Hagman kommer ju. Och sen, inte skandinavisk men dock, de tar ju då hem Kristina Niago till Romärs handboll igen. Så det är en helt okej värvning får man ju lov att säga. Och det tycker ju Bella är ju sånt som också lockade henne till att stanna. Att få spela med Niago. Och Marit Frafjord har ju Bella spelat med väl i Viborg, tror jag. Tror de var rätt så stora nära där. Både grannar och så. Så att, men Final Four så Vardar får nog ändå vara lite favorit. Alltså, vi ska inte glömma att Bukarests triumf förra säsongen var ju faktiskt en riktigt stor skräll. Det var väl ingen som knappt trodde de skulle slå Vardar där. Och sen då och förfallet inte slå Gör heller. Så att det lutar kanske åt Vardar Gör i finalen. Men, ja, får vi se här vad Per Johansson kan hitta på. Han menar väl det att frågan är... Ja, men det är det klassiska det här att få ihop att summan av delarna blir större än del för del. Eller vad blir det? Hur man nu säger. Ja, du förstår. Att få ihop det här. Och än så länge känner han att han har fått bra träff med både taktiska och även det mentala och så, att på det viset kanske kunna besegra Vardar som kanske är bättre position för position, eller det är de definitivt, de har ju ett par världsspelare på varje position. Men Vardar har varit i den fjärde raka semifinalen och fortfarande inte vunnit någon semifinal, som inte varit i finalen.
Lite samma, men det måste vara det. Lite samma som här har inte riktigt lyckats här sedan, det kanske är Vardars år i år.
Det kan ju vara så ju. Precis, och bara för tal om det lite grann, vi nämnde väl här för, var det 2 veckor sedan, om Vardas, den ryska ägaren där som gick ut och hotade att de danska domarna inte skötte sig i kvartsfinalen mot Svensborg, så skulle han sluta med handboll och sluta pumpa in, vad var det nu han hade, var det 70 miljoner kronor om året?
Ja, det var det där.
En snackis här nere nu är ju att när Bukarest då ska möta Vardar så domarna är redan utsedda då, och det är alltså ryska domare till detta ryskägda Vardar, och domarbasen kommer från Makedonien. Så här är det, ju
låter inte som att han har inga invändningar mot det eller?
Nej, precis va? Och jag menar, här tror de ju då att det var bara någon sorts
kompensation
då med det här med danskarna va? Och nu så fick han då igenom det här. Men det, Per menar ju att det är mycket så, alltså direkt, alltså så tänker inte vi svenskar, men så tänker man här nere, ser ju direkt konspirationer och så. En del som säger, ja, det är ju kört, vi kommer att förlora med 6 mål, vi har inte en chans nu. För att det är ryska domare, och Vardar ägs som en ryss, och domarbasen i Makedon, och Vardar har inte varit i någon Champions League-final än. Så det är liksom upplagt för det.
Lite smart.
Ja.
Allt handlar om taktik, försök att påverka så här.
Ja, precis. men det var ju, nu har jag pratat väldigt mycket återigen.
Det var en härlig liten genomgång bland av Bukarest-äventyret.
Ja, nej, men det är kul, kul att vara här.
Det hörs på dig att du trivs.
Ja, vad bra att det går genom, inte genom rutan utan mikrofonen. Har du trivts idag då när du har tittat på handboll?
Ja, faktiskt. Ja, men det, har ju, det är ju så lite här nu här hemma. Det är ju något slags vakuum mellan damerna har ju spelat ikväll. Jag vet inte om du har sett det, att H65 har kvitterat mot Lugi i damernas.
Jag förstod det, ja. Vände till och med, va? De låg under.
Ja, precis. Mm. Så det var väldigt kul att den lever. Annars är det ju ett litet vakuum mellan... Nu har det varit långt mellan kvartsfinalerna. Det var ju precis där vi spelade in förra veckan. Och sen är det ju mitt uppe i landslagsuppehåll. Så vi har gått lite i väntans tider. Men idag börjar man ju tuffa igång lite igen när EM-kval Sverige mötte Ryssland i Ryssland.
Mm.
Och vann ju ganska enkelt, får man säga.
Ledde med 7 i halvtid, förstod jag.
Ja, ledde med 8-1, 9-2 i början. Så redan då kändes det ju färdigt. Ryssland var ju svaga, för man, det var ju nästan 2 B-lag kan man säga som möttes. Sverige saknar ju 2 man på varje ytterne, både Albin Lagergren och Johan Jakobsson. Och på andra sidan var det Simon Jeppsson och Lukas Nilsson som var borta. Och Jesper Nilsson fick inget visum, så han var inte heller med på linjen.
Har det kommit fram hur det gick till? Det där med, alltså, varför har han inte visum? Det har inte riktigt framkommit, va?
Faktiskt luddigt visumproblem.
Ja. Ingen som tar ansvaret.
Eller
de vill inte utse någon syndabock heller förbundet där, utan...
Man har ju hört annat att det är liksom någon som har glömt något pass någonstans eller så, och att det har varit bekymmer med visum, men att det ändå har lösts, men att man inte får vara med. Men det är väl med typiskt Ryssland. Det verkar vara med krångel där, Ryssland och Ukraina, sådana länder. Ja. Men vems fel det är, det får vi väl återkomma till kanske.
Ja, om vi nu måste. Vi behöver inte hitta en syndabock till allting. Men man vill alltid veta varför det går till ändå lite grann. Det är lite kul om det är något råkligt som har hänt.
Ja, precis. Ja. Och sen Ryssland var ju också försvagade, kan man ju lugnt säga. Pavel Atman är ju en liten favorit.
Mother's Day is around the corner. Find the perfect gift for the mom in your life with a stunning piece of jewelry from Blue Nile. From timeless pearls to dazzling gemstones, Blue Nile has something she'll adore. Need it fast? Most items can ship overnight. Plus, enjoy guaranteed free shipping and returns. Don't miss our special Mother's Day deals. Save big on the season's most beautiful trends. For a limited time, get up to 50% off by going to BlueNile.com. That's BlueNile.com.
Som man har sett lite i Champions League här de senaste åren med Meshko och Brest. Sen Dibirov spelade som i Vardar var inte heller med. De två som är mest namnkunniga kanske. Gorbok var ju lite senare avhopp. Så Ryssland var ju också försvagat. Och det syntes ju kanske mer på Ryssland än vad det gjorde på Sverige. Trots att Sverige faktiskt spelade med rätt långa stunder faktiskt med Konradsson, Gottfridsson och Zachrisson på 9 meter. Det är en uppställning man inte är så van vid att se. Det är ingen stål.
Ja, det är lite knattligen. Knatte och chatte. Ja, Gottfridsson är inte jättekort, men ändå, han är inte. Det är ingen jätte.
Nej. Sverige tyckte köra någon slags ta det lugnt taktik. Liksom så här. Långsamt spel och inte alls det om man jämför med EM senast. VM senast.
VM.
Så var det ju väldigt så fredigt och kontrings mycket snabba uppspel, kontringar och så. Men det var lugnare idag, stillsamt. Det kändes som att det var verkligen fullt fokus på att inte göra misstag och så. Och det gick ju bra.
Ja, det verkar vara vägvinnande ju. Så att, och nu, vad räcker det? 1 poäng tror jag räcker. Så är man klar.
Ja, man är väl i princip klara redan. Men visst, poäng mot Ryssland hemma då, på lördag, eller imorgon då. När ni lyssnar på detta så är det ju klart.
Och det kan ju vara rätt skönt för de spelarna som går hårt i ligorna, framför allt kanske då i Tyskland då. Och med i Champions League och sådär då. Framåt juni, att de kan få lite ledigt, tycker inte jag är fel. Och så kan lite andra få chansen i landslaget också. Så var det väl förra gången också, tror jag. Att man kunde göra så.
Det var lite överraskande idag faktiskt. Att jag trodde ju redan där, och för matchen var ju, även om Ryssland närmade sig lite där i stunder, så var det ju ändå, matchen var liksom, den var ju avgjort länge. Men jag trodde ändå att Andersson skulle kanske ge andra spelare, men han körde stenhårt där med Kjellman på kanten i 60 minuter och Zachrisson där som högernia. Det var ju i princip bara Stenmalm som också var inne, varken Cederholm eller Marcus Olsson, som blev ju inkallad i truppen. Ja. Ingen speltid för dem.
Nej, det smärtade lite i Kristianstad-hjärtat. Och inte Tolbring heller då?
Ja, Tolbring var bara inne på lite straffar.
Ja, så väldigt dåligt med speltid för
Kristianstad-sövarna. Det var inte mycket att skriva hem om.
Nej.
Det blev lite överraskande att inte Olsson skrev det på Twitter. Så fick han inte chansen i inte ens nu i den här matchen. Då, när inte Lukas är med och inte Simon är med och matchen avgör tidigt, då känns det som att han är rätt så långt ifrån speltid.
Ja, verkligen. Ja, och sen var det någonting mer att notera därifrån, eller ska vi titta lite på vårt kära grannland?
Norge som slog Frankrike.
Ja.
Lite, inte hemmaplan, ingen superskräll, men ändå ett starkt resultat. Och det du noterade direkt, Sanders Augusten där, 13 baljor.
Ja, det är ju rätt okej med Frankrike, får man ju lov att säga.
Oklart om han var punktad av två spelare också. Det låter vara osagt. Men det är tveksamt.
Ja, förmodligen. Om några år så kommer det ju heta det i alla fall att han var det. Men han verkar väl vara redo då för PSG och franska ligan, känns det som. Det är nästa säsong. Det är dit han går.
Precis. Kent Robin Tönnesen som går till Vesprem. Femmålsskytt. Också kanske redo då för lite större.
Mm. När är Björnsen? Är inte han redo för större klubbar?
Han är ju ändå All-Star team på VM. Ja, han gjorde också 5 mål för övrigt ikväll. Jag vet inte hur långt kontrakt han har med Vetslar faktiskt. Men det är ju en högersexa som måste tillhöra, eller som tillhör topp 5 i världen, får man väl ändå säga.
Absolut. Men jag vet inte heller. Det är klart att kantspelare är kanske inte lika het. Alltså, när du värvar så tar du väl hellre de bästa innetspelarna kanske. På ett vis, jag vet inte. Men det är klart att men fortsätter man så här så kommer han ju lockas över till någon av superklubbarna, jag är helt övertygad. Mm.
Sen har han skrev minst 2-årskontrakt i alla fall då när han gick, så han har ju nästa säsong med sig. Det är väl kanske därefter som han flyr till någon riktigt stor klubb.
Ja, för att nu kan man ju inga tyskt lag i Final Four för första gången då. Alltså i Final Four-formatet. Jag tror det var första gången sedan 2005 som det var något tyskt lag i semifinal i Champions League. Nu är det ju 3 i UEFA-cupens Final Four i och för sig. Va? Men det känns som nu lite som på damsidan. Det är mycket öst och sen är det då PSG och Barcelona. Och det är ju egentligen, de är ju egentligen byggda av fotbollspengar kan man ju säga. Både PSG och Barcelona. Mm. Men det kan ju vara så, rätt för det, så nästa år har vi ju två tyska lag i final. Det är ju kanske inte omöjligt. Men det känns ändå lite som att det händer stora grejer i handbolls-Europa.
Precis, det är lite kul också att inte att även om det är pengarna som står så är det ju ändå lite kul att det kommer nya lag som dyker upp och bryter den här tyska dominansen som den ändå har varit. Även om de inte har vunnit varje år, så är det ändå, om det är något land som har dominerat, så är det ju Tyskland.
Ja, Det kanske kan bli. Vi vet inte riktigt. Det är ett tag tills det är Final Four. Det kanske de hinner slänga in ett wildcard där på ett tyst lag som de brukar kunna göra i VM till exempel. Så att de ändå får med. För det är ju inte, även om vi kan tycka det är kul med lite andra lag och så är det ju inte bra för, kan man säga, handbolls businessen, industrin, att det inte är något tyskt lag i Final Four. Frågan är ju, ja, säg att det blir så nästa år också, så där, vad, kan de, kommer de fortsätta spela det i Köln då, eller kanske, jag vet inte. Nej, jag vet inte vilka exakt som har arena, men det kan de ju säkert ordna fram annars, men det kan man ju mycket väl tänka att det flyttar österut det också kanske.
Ja. Ja. Men vet du, på tal om det, alltså, nu har jag inte kollat upp detta, men det var ju tal om att Champions League-formatet skulle ändras på nytt här nu om något år, men det har man inte läst eller hört så mycket om. Ja, att det skulle bli ännu mer stor, att de mest attraktiva klubbarna, att det skulle vara ännu mer att de skulle bilda en egen liga, även om det skulle... Champions League skulle, att de skulle ta det utanför EHF. Liksom. Mm. Men det kanske ligger lite på is då. Man har inte läst någonting eller hört någonting om det på ett tag.
Nej. Det har jag inte jag heller, nej.
Tyskarna protesterar ju, men de har ju en stark liga redan. Så att de kanske vinner där då.
Ja, det finns ju svårigheter med att ta det utanför EOF och IOF och alltså sån här mer pirat. Alltså du kan ju få sån här, hur gör man sig med landslag? Alltså du vet, det kan ju bli lite NHL-styk på det, va? Helt plötsligt så vet vi inte vilka spelare kommer till VM och EM och vem bestämmer och så vidare. Och du, ja, det finns väl försäkringsfrågor och allt möjligt kring det där. Så att, det är nog rätt så tryggt så länge det ändå är inom. Vi kan säga mycket om IOF och IOF, men det är ju ändå en organisation som alla lyder under.
Mm. Jag vill minnas att Kolding med hade något litet finger med i spelet här och deras pengarman där. Jag kommer inte ihåg vad han heter riktigt, men Kolding är ju med lite på dekis, kan man väl lugnt säga. Va? Deras spanska satsning höll inte riktigt, lite som Halmstad när de skulle satsa på...
I allsvenskan.
Ja, precis. Claes Helgren sa att de var nu inför den här matchen ikväll, så pratade de lite om, han och Perskog pratade lite om Kolding och deras spanska satsning då, med spansk tränare och många spanska spelare. Så jättebra lag på pappret, värdelöst på planen, tyckte han de var. Det var lite... Och nu är de ju borta med från danska slutspelet.
De är det nu, va? Ja. Jag är dåligt uppdaterad där. Så. Ja. Nej, då är jag nog, deras tid är nog över. I varje fall för ett bra tag, känns det så. Ja.
Vi hade lite tävlingar förra veckan. Du körde hårt med mig där.
Mm.
Jag vill ju gärna svara på detta.
Ja, du har hintat om det här. Nu kan jag säga det, jag vet ju inte mer än att du har hintat om att du skulle köra en tävling. Men mer än så vet jag inte.
Nej, det är ju lite apropå att det är landslagsuppehåll, så tänkte jag att det kunde vara på sin plats med lite återblickar, eller blickar blir det inte, men vi lyssnar lite på gamla klipp. Så jag tänkte att jag skulle spela upp lite gamla referat och så här för dig, och så skulle du få gissa var vi är någonstans.
Ja. Ah,
var, kul. När, hur, vad är det som händer?
Mm. Du har inte heller fuska i princip på detta. Även om jag sitter framför datorn nu, så har jag inte, det är inte så mycket hjälp.
Nej, det finns ju där Soundhound. Du kan, om man har musik till, ja, så kan man alltid... Men jag tror inte, det finns nu inga handbollsreferat där.
Nej, jag tror inte det.
Och sen är det lite kul med, för att det borde vara svårare för dig. I alla fall, alla klipp är inte från tiden när du har bevakat landslaget. Men några kanske är det. Och... Då har du inte hört de här, gissar jag. Eftersom du har varit på plats.
Ja, precis. Ja, jag förstår.
Du fattar konceptet. Jag spelar upp ett klipp. Ja. Du säger vad som händer.
Mm, vi provar.
Jag ska bara testa ljudet här, se hur det funkar.
Sebastian Larsson och Lam kommer ut till vänster. Rullar bollen ner närmare kort in mot Roy som kommer in till spelare. Klose, så kommer vi upp! 1-0 Tyskland efter 7 minuter och 40 sekunder.
Ja, det var ju fotboll nu.
Ja, det är fotboll. Det var bara test.
Ja, okej. Okay. Ja.
Ja, men då börjar vi. Då tar vi en liten mjukstart från början då.
Ja, VM-finalen 1990 mellan Sverige och Sovjetunionen. Mm. Och ja, nu sa de ju det också. Ola Lindgrens stolpe, stolpe in.
Bra, ja. Det var det kanske de flesta kanske kan, ja.
Mm, mm.
Då ska vi se.
Målvakten, det är 8 sekunder kvar. Det är spel 6 mot 5 för Spanien.
Jag måste få låsa.
Sverige har skjutit 4 straffar. Gjort inte ett enda mål på de straffarna. Avgör det matchen. Ortega skjuter, Svensson sätter. Sverige kan kontra. Bollen till Kjellman. Det är 2 sekunder och Kjellman gör mål.
Yeah. EM 2008 i Norge.
Ja.
Svensson räddar och slänger till Jonas Kjellman som sätter den, tror jag, nästan i tomt mål till och med.
Ja,
med sekunder kvar.
Tomt mål.
Ja. Jag ringde upp
ja, vad säger du?
Nej, jag ringde upp Kjellmans familj där, Kjellmans farsa pratade jag med efteråt, och han sa, jag satt ju här och fick tuppjuk, som han uttryckte, det glömmer jag aldrig.
Ja, det var ju extremt viktigt. Det var ju mellanrunda då, kommer jag ihåg. Alla poäng var ju livsviktiga då. Vi var på väg att förlora, så vann vi istället. Det var grymt.
Det ledde ju då fram till en femteplats och OS-kval. Så där fanns ju en dröm om OS där verkligen. Och det såg ju bra ut också. Det är en annan historia. Men kvalet i Polen där som de missade. Det gick ju kvalet i juni, kommer jag ihåg. Början på juni och sen då i OS i Peking i augusti, så att det var rätt så tajt där. De provade ut, just för att det var så tajt så provade de ut OS-kostym alltihopa innan kvalet.
Mm.
Och det vet jag sen att det misstaget gjorde de inte om till OS 2012. Det var kanske lite tiden lite mer längre emellan, men de sa det att nu här testas inga OS-kläder någonting sånt innan vi är färdiga.
Ja, du har ju stenkoll på detta. Du direkt du hört lite klipp så drar du fram hela storyn.
Ja, ja, men det där, de var ju själv levt det sista, höll på sig. Nej, men inte jag, det var Kjellman som slängde in bollen, så ja.
Mm. Då kommer ju, nu inser jag här att denna skulle ju tagit som tvåa, för den är lite lätt igen, men det är ändå kul. Väcker fina minnen, så det tar vi ändå.
Mm.
Gott om tid, välnyttja nu läget för att spela in, inte för att ta skott.
Inte kampa slut.
Ja, det går ju bra, men inte skott, jag vill inte ha skott. Åker den till nu, eller vad håller han på med?
Nej. Det är 11 sekunder kvar. Har inte för bråttom nu. Här kommer Staffan Olsson. Så kommer skjuta Staffan i mål!
Ja, det är otroligt bra.
Gå inte på en kontring nu. Stoppa bollen, stoppa bollen, stoppa bollen! Och Tyskland gör mål!
Ja, det är korrekt.
Den känner du igen, va?
Ja, EM-finalen 2002 i Globen.
Precis. Och det blev ju inte korrekt. Hellgren sa ju där från början att det är korrekt. Men det dömdes ju bort det där Tysklands segermål. Var det då ju som dömdes bort? Så det blev förlängning. Svenskt guld.
Johan Pettersson sprang väl igenom mittfjacken där, eller var någonting
han som... blev en liten hjälte där. Han var framme och skulle stoppa avkastet. Så det var ju tack vare honom som de klarade.
Men det är ju också lite speciellt att han står för ett regelbrott, men ändå är det tyskarna som åker dit för det.
Ja, ja.
Som gjorde målen då.
Ja, då på den, då var det ju en unik. Alltså tänk 2002, vad är det, 15 år sedan? Och då vi har alltså alla element med, du vet, den här sista minuten, avkast, tomt mål. Det är det vi har pratat mycket om nu. Som alla de elementen som kan uppstå med målvaktsbyte och regler och så här. Men det var, ja. det var tidigt. Då studsar vi
vidare. Och det är ju roligt också att Claes Helgen säger att han inte vill se skott, va?
Ja.
Och så går Staffan upp och skjuter.
Ja.
Ja.
Sverige leder med 24-23. Minuten kvar och 5 sekunder till. Torstensson fintar, håller i bollen. Han har ingen spelare till. Helgesson är där. Bara för Gudén. Gudén finns där borta. Torstensson går rakt igenom och skjuter. I mål! I mål, i mål, i mål! 25-23, 55 sekunder kvar. Torstensson! Herregud, vilken tjej!
Hon är ju helt galen när hon spelar. Hon drar upp den rätt i näsaken.
Och jag är ledsen om jag skrämde ett slag på det hemma på lördag eftermiddag. Men det är faktiskt så att Sverige...
Mm. Mm. Ja, den var inte så där. Alltså, det är ju Linnea Torstensson. Ja, utan att tänka igenom alla alternativ. Alltså det som slår mig först ändå, det är ju EM 2010. Och kan det då vara mot Rumänien i semifinalen? Jag kommer bara ihåg att hon var helt otrolig där, Torstensson, i den matchen. Det så är, att jag säger den matchen.
Det är jackpot igen.
Nej, ja, det här var jag osäker på. Men det var ju roligt.
EM semifinalen 2010.
Ja.
Fantastiskt.
Ja, fruktansvärt bra var hon.
Ja. Jag kommer ihåg. Satt i såna hallen i Åhus och följde detta. Jag hade precis dömt en handbollsmatch då. Jag hade tvn igång. Ja, det går ju bra detta, Flink.
Ja.
Ja, du har ju, vad har vi tagit nu? 4, va? Jag har 2 kvar.
Mm.
Nej, jag har 1, 2, 3, 4, 5. Nej, jag har faktiskt 3 kvar. Det hinner vi.
Mm. Ja då. Vi har öppen sluttid som har kommit i härligt liv.
Ja, här kommer han.
Det återstår 1 minut utom matchen. Nu! Fransmännen känner nog att de måste göra mål på det här. Annars kommer Sverige få ett anfall till. Nu reser sig publiken upp. 12 000 som sträcker på sig. Här avgörs finalen. Gör Frankrike mål nu så är guldet deras. De leder 21-20. Abalo, han skjuter i mål! Han skjuter i mål! Aj, aj, aj! Tyvärr. Där gick guldet ur Sveriges händer.
Lite många ledtrådar där.
Det är OS-finalen 2012, Sverige-Frankrike.
Det är rätt igen.
Men du var nära där, för att det var precis innan du stängde av så säger han Kim Andersson.
Ja, satt han med. Jag hade planerat att jag skulle stänga av, men så var jag någon sekund.
Anders var ju inne på VM 2001, även om det inte riktigt stämmer med referatet. Men det var ju direkt när jag tänkte... Alltså, det är ju så nästan lite märkligt, men att när man tänker på Sverige och Frankrike och stor final, så för mig dyker faktiskt 2001 upp före 2012 nästan.
Ja,
OS-finalen. Mm. Ja, på något märkligt sätt, även om man var på plats i London och inte 2001, jag såg det på tv och så, men jag vet inte, det kanske bara för man skrivit så jäkla många gånger om den här matchen med Vanja som inte puttade nu har jag glömt vem det var, jag kommer inte på namnet, men fransmannen där. Ja, hela den jag vet inte, det har varit aktuellt så många gånger. Men,
ja. Nu får du en liten luring här, det är inget referat, det är en intervju. Se om du tar den.
Everyone see what referees did. It's a shame for all handball on the world. It's impossible to whistle on the white side. I don't know, Qatar by a championship already or what. It's a shame, and again shame. It's a disaster, we whistle. They should be suspended. They should never whistle again.
They should never whistle again.
Ja. Det är ju Qatar-VM. Qatar, när de slog ut Polen.
Det är rätt.
Var det i semin? Ja. Semin, säger jag. Ja.
Semin.
Ja. Det är också en klassiker. Alltså. Det är kul att höra.
Ja, faktiskt. Det var liksom lite det man kommer ihåg från det mästerskapet med Qatars väg fram.
Mm. Ja, verkligen.
Ja, det blir fan, det var alla svåra det. Vi tar ett sista här då. Kanske lite lättare. Ja, vi testar.
24-23, Sverige leder. Thorsson skjuter i mål! Där Thorsson sätter bollen i mål via ribban. Och Sverige tar ledningen med 25-23.
Ja, det finns ett ord för denna kille. Det finns ett ord för Pierre Thorsson. Han är så makalöst bra.
33 sekunder.
Det är inte bra, det här är radiosporten, Mats Olsson då som kommenterar. Han säger, det finns ett ord. Det är ingen bra om man är expert i radio. Och ska beskriva allting med ord.
Nej,
det här är inte så lätt, men jag får väl gissa på VM-finalen 99.
Ja, full pott.
Ja.
Ja, det var inte detta jag hoppades på. Jag trodde ändå att det skulle finnas någon sån lite lurig där. Men ja, det var ju MVG.
Jag hade lite tur där med den med Kim Andersson. Där hade jag nog fan inte. Jag hade nog sagt VM-finalen 2001. Och. Mm. Ja, och sen den här är ju inte heller. Det är ju säkert det är så många matcher där Thor som hoppat in och skulle kunna vara sådär. Men samtidigt kändes som vi låg på den där, vi låg på mästerskapsfinalnivå.
Ja, precis.
För det skulle ju säkert varit en semifinal mot Ryssland eller Spanien eller någonting i ett EM också.
Ja, ja men du såg mönstret där. Det var bra.
Ja, för jag har inget minne av Thorssons, att han, när han satte den där. Det är inget sånt som... Det stora minnet är ju när, därifrån var när Wissland och han fick rött kort. Tredje utvisning i början på andra och slänger sina svettband och... Han ser ut som han gråter, men han kunde ju se sån ut som en ledsen hund.
Ständigt ledsen, så ständigt ledsen ut, ja. Nej, men jag tror att detta är, nu har jag inga bilder, men jag tror att det är han och Thor som sitter ner på knäna liksom och drar knytnävarna båda två där fram och tillbaka.
Okej.
Okay. Ja, men det var ju, det klarade ju galant detta, Flink. Jag får höja ribban lite när det gäller tävlingarna framöver.
Ja, men det var en nostalgitripp samtidigt. Det var kul att lyssna på.
Ja, ja. Det är gött.
Ska vi säga någonting om våra kära samarbetspartner?
Det gör vi, får göra. Det är ju i vanlig ordning ICA Maxi i Kristianstad och iPlay Sport. Som vi tackar och bockar för gott samarbete.
Ja, precis. De gör det möjligt. In och gå och handla på ICA Maxi Kristianstad och gå in på iPlay Sport för att följa några av våra största stjärnor.
Ja. Det är bra då. Nästa vecka är det vi semifinaler igen. Både här och de senare.
Precis. Då hamnar vi väl mitt i det, höll på sig.
Det är ju rätt så fokus. Fint där. Det är ju matcher, tror jag, den 9, 10, 11, 12. Ja. Det är 4 dagar i rad där det är semifinal. Så det blir en bra kväll.
Ja, absolut.
Det är gött, Flink. Ha en säker hemresa från Bukarest.
Ja, men tack så mycket. Tack för att ni lyssnade och så hörs vi igen.
Ha det bra. Hej.